Hej kära lyssnare, älskar du Checkpoint?
Men det är klart de gör.
Mm-hmm. Då kan du stötta oss via Acasts nya supporterfunktion.
Och här kommer du själv välja vilket belopp du vill stötta med. Och framförallt, ingen bindningstid.
Klicka på länken i poddbeskrivningen och hjälp oss hålla podden i liv.
Du har missförstått situationen. Exactly. Inte den personen utsatte dig för en rasistisk handling. Och jag tänker bara att lyfta luren och ringa till DO i ett samhälle som hela tiden lär oss att säga, nej men vet du vad, det var inte så de menade. Mm. Alltså att ens kunna formulera för sig själv, så här, vänta, det där var rasism jag utsattes för. Det är svårt nog, för det är rätt ofta sekunden efter någonting händer som man är så här, det hände nog inte va?
Nej.
Man tvivlar ju på sig själv till slut.
Välkomna till Checkpoint, avsnitt 31!
Yay!
Och varmt välkommen om du är en helt ny lyssnare.
Välkommen.
Välkommen.
Vi är så glada att du har hittat hit.
100%.
Ja, men hörni, vad är Checkpoint för den som inte har lyssnat på oss tidigare?
Ett safe space.
Där vi försöker adressera de obekväma samtalen så att det blir väldigt bekvämt.
Med våra härliga röster.
Men, verkligen.
Men också att vi försöker adressera våra samtida ämne. Det som händer i samhället nu.
Ja men verkligen, och mycket av det, vår gemensamma nämnare för den som inte kan se oss är ju att vi alla är vi är alla svarta svenskar så att säga. Och jag heter Nicole.
Jag heter Anbara.
Och jag heter Brandon Sikito.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Varmt välkommen till vår otroliga gäst, Seher Yilmaz.
Tack! Woo!
Författaren, organisationsutvecklaren, kommunikatören, inspirerande person.
You name it.
Alltså, ja, verkligen. Ja. You name it.
Så roligt att vara här. Välkommen!
Ja. Vi är så himla glada att ha dig här. Det är... Va?
Vi har sett fram emot hela sommaren.
Ja. Men se här, alltså wow, vem, för den som kanske inte är bekant med dig, vem är du?
Vem är jag? Jag är, ja men jag är väl alla de där grejerna du sa precis. Nej men jag är en person som har jobbat med jämlikhetsfrågor länge, framförallt på olika sätt. Så jag har en bakgrund både som kommunikationskonsult, men jag har lett rättviseförmedlingen och jobbar idag som organisationsutvecklare med inriktning på jämlikhetsfrågor. Och så har jag skrivit en bok.
En applåd.
Nej men. Alltså wow.
Det är bara suga åt
dig. Nej men, och vi ska prata om den här boken väldigt mycket och om dig. Men boken heter Vad jag pratar om när jag pratar om rasism. Och kom ut för några veckor sedan. Så löp och köp. Vi lägger länk överallt där vi kan.
Exakt.
Eller gå in på Storytel. Jag var inne och lyssnade med din egen röst.
Ja, precis. Ja,
så att du, även på Storytel kan man lyssna på.
Ja, men...
Det visste inte jag. Nej.
Anledningen var så att jag tänkte, shit, hur ska jag hinna läsa
det? Just det.
Ja, så att jag sitter i bilen, sätter på den. Ah, då har du den. Perfekt!
Vart ska man börja? Men lite så här, hur hamnade du här? Det är ju alltid väldigt intressant att få höra. med dina egna ord?
Ja, jag hamnade nog mycket här för att jag kommer från en väldigt politisk familj. Så det är nog liksom hela grunden till att jag tänker att så här, vill man förändra samhället så måste man bidra till det själv. Mm. Mina föräldrar kom hit som politiska flyktingar. Min pappa har suttit i fängelse för sitt arbete för liksom kurders rättigheter i Turkiet. Och, så det där liksom har alltid funnits med. Så oavsett om det har handlat om att jag vill vara med och påverka vad gäller elevinflytande i skolan. Eller då senare så här, ungas rätt att organisera sig. Mm. Eller alla kvinnors och icke-vitas rätt att få liksom visa att man också är här på lika villkor och har kompetens, så har jag alltid velat göra någonting. Så, så det, har liksom, det har följt mig genom livet.
Mm. Wow. Så att man hör fightarandan i dig som så kämpar för allting.
Ja.
Hur, för att det är ändå ganska stora, komplexa frågor som är väldigt tunga ibland, som ibland känns som att men nu är jag upp. Hur hittar du det här modet att fortsätta till att normar?
Men en av de sakerna som jag hela tiden försöker göra är att liksom leta efter andra som man kan inspireras av. Jag lyssnar på er podd såklart. Att se att man inte är ensam tror jag är en jätteviktig del i att försöka förändra. Framförallt om man liksom sitter på sin egen kammare och liksom har tankar eller vill någonting. Känner man sig väldigt ensam så kan det kännas så oerhört överväldigande.
Mm.
Så,
ja, exakt.
Ah, idag ska jag vakna och förändra världen. så att liksom både hitta andra att inspireras av men också försöka ta det steg för steg kanske. Att inte göra det så där vakna och tänka att man ska förändra världen för det blir så himla stort. Så det är väl mitt sätt att ta mig an det.
Så att, om jag tolkar rätt, alltså börja ändra sig själv på något sätt med inställningen och sen kanske utåt, eller förstod jag?
Nej, men snarare liksom att hitta inspiration genom att liksom titta på vad andra gör så att man också kan så här, se att går det, ja, ni har ett samtal till exempel som inspirerar andra, var kan jag föra mina samtal? Men också att inte göra det för stort kanske, utan att liksom, vad kan jag göra där jag är? Och jag är övertygad om att alla kan göra någonting.
Exakt.
Och det gör det liksom lite enklare att orka.
Det är en jättebra poäng, för det där, den frågan får jag väldigt ofta när jag föreläser, att såhär, men gud, okej, var ska man börja? Eller så kanske det är det lilla, det kanske är det här lilla i vem du väljer att rekrytera, det kanske, okej, det kanske kan upplevas som en stor grej, men också såhär, hur pratar du med dina kollegor? Vem väljer du att sätta dig bredvid och äta lunch? Eller, alltså såhär, det kan vara de här små besluten i vardagen som har enorm effekt.
Exakt.
Och det är det man oftast inte ser.
För jag tänker också att det är alla de där besluten vi fattar i vardagen som tillsammans blir ett mönster. Precis. Av så här, hur jag agerar, vem jag bjuder in eller vad vi som organisation gör tillsammans. Så det är ju i de där små sakerna som det kommer på något sätt börja hända saker. Sen tycker jag ju att någon ska ta hand om det stora liksom systemet. Det behöver någon också hantera. Men det kanske inte är liksom den enskilda individen som kan lägga allt det där på sina axlar, utan då behöver vi få till politik och vi behöver liksom samhällsförändring.
Men något som jag tycker är fantastiskt genomgående i boken är hur man får följa med dig, men också i allt det här faktuella och liksom, men, kunskapen som behövs, eller snarare få en förståelse för hur allting hänger ihop, så är det också som att du samtidigt har en berättelse och öppnar upp för din egen uppvaknande, kanske är fel ord, men du beskriver det så himla bra i hur det stegvis är så här, helt plötsligt så börjar man förstå det ena och det andra. Du har så här skrivit ner en massa fantastiska citat från boken, men just det tycker jag också kan vara så viktigt, att vi liksom, vi alla icke-vita eller liksom, men också framförallt vi som brinner för de här frågorna och faktiskt försöker göra någonting. Det är inte som att man bara vaknade upp en dag och bara, nu Martin Luther King nummer två, let's go. Alltså det är ju inte så, utan det är ju en resa för oss också. Och jag kan ibland, eller jag tänker på det, eller jag känner det, att när vissa liksom frågar eller pratar om specifika personer, att alltså, ja, fast du vet, för 10 år sedan så var den här personen så där, så att I don't know om det är liksom äkta. Man bara, men vi alla utvecklas. Exakt. Väl? Och det tycker jag är en så himla viktig aspekt i det här, att vi liksom, det är nästan som att det ställs högre krav för att vi vill förändra och försöker. Och så börjar man titta igenom så här, men du vet, 2008 så, I don't know, du var blond. Man bara,
min grej,
kolla på gamla bilder
men,
nu.
Men jag tänker så här, som rasifierad. Jag kan förstå att man kanske inte har gjort någonting i flera år. Och kanske bara så här, brushed allting under mattan. Men kanske någon gång så hamnar man i en sån här... Men nu tänker inte jag bara... Men nu tänker inte jag bara fylla på ryggsäcken längre. Utan nu ska jag försöka göra någonting åt saken. Eller lyfta ämnet. Så jag tycker att det är konstigt när folk säger som du förklarar. Alltså, du gjorde ingenting 10 år sedan. Typ så här, varför ska vi lyssna på dig till exempel? Mm. Man kanske har fått den här, men nu räcker det. Eller typ fått en kämparanda.
Jag tycker också att man måste sätta det i en kontext av Sverige. Mm. Alltså det är inte så att det här samtalet, det är klart att det har funnits. Men det har inte varit så stort. Mm. Och jag tror liksom, det finns ju så här, ett medvetande görande som hela tiden fylls på. Vi får nya ord, vi läser liksom det som händer i andra delar av världen. Mm. Så att säga så här, för 10 år sedan visste du inte ens vad rasifiering betydde. Så bara, nej men det gjorde typ ingen. Nej. Alltså så här, man får också sätta det i en kontext att det har liksom, vi lever i ett samhälle som har gjort allt de kan för att vi inte ska upptäcka den här utvecklingen. För att vi inte ska få sätta ord på våra erfarenheter.
Exakt.
Och liksom få kunskapen. Då är det inte så konstigt att vi allihopa har utvecklats.
Du var inne på det här med ryggsäcken.
Mm.
Så jag la märke till att du använde vissa ord otroligt många gånger. Och det blir, alltså skammen. Skammen är ett ord som hela tiden, du kände skam när det kommer till språket, du kände skam när det kommer, alltså hur är det idag?
Men jag tänker att jag upplever inte att jag skäms lika mycket. Den, jag bär den inte lika tydligt hos mig själv. Men det är klart att så länge man blir gjord till den andra i samhället så ligger det ju kvar en skam. Och den liksom handlar inte om att jag vill bära skam. Utan att samhället ser till att det där finns med och gör sig påmind. Jag skulle säga att jag har kommit längre idag. Och det kanske inte är för att samhället är 1000 gånger bättre, utan för att jag har lärt mig också att inte behöva ta åt mig. Att känna att det liksom inte är mitt fel att jag inte kan den där referensen, att jag inte klarar av att uttala det där ordet, eller att jag inte förstår vad som håller på att hända i det här sammanhanget.
Mm. Men grejen är, alltså så här, jag måste bara hoppa in. Jag håller med vad du säger, och jag har länge haft den här skammen för att... Så här, ja, men jag är uppvuxen i orten. Där pratar vi... Men, ja. Vi kan, ja, men så här, get by svenska. Kom igen nu. Ja, men du vet så här, jag kan bara säga saker så som jag vill utan att någon ska komma in och bara, men nej, uttalar du dig lite fel? Mm. Alltså, lite så. Men sen när jag började jobba, alltså så, i en ordentlig arbetsmarknad, där har jag märkt när de mina svenska kollegor säger ord eller utgår från referensramar som inte jag ens har någon klo om, då blir det lite så här, men vadå, vet du inte vad det där betyder? Och det blir som att jag blir ett gippo. Alltså förstår ni, jag menar så här, men titta, där har vi en som inte vet vad det där betyder. Och då råkar jag vara den enda rasifierade. Och då är det så här, okej, en gång, två gånger, det är fine. Men att hela tiden bli påmind om att, okej, men du är inte som oss.
Mm.
Alltså, förstår ni vad jag menar? För då är det inte bara utseendemässigt och hudfärgsnivå eller etnicitet, det är även språket.
Exactly.
Så det är så här, hur många lager ska skilja oss åt till slut?
Mm.
Och jag brukar, alltså ett tag var jag så här otroligt så här, ordentligt när jag skulle prata och tänkte så här, jättemycket innan jag sa någonting och försökte verkligen så här, artikulera mig ordentligt. Men nu har jag kommit till en insikt där, alltså jag bryr mig inte. Fattar du mig så fattar du mig, annars... I don't know, men länge så mådde jag jätteroligt av det.
Mm. Ja, men jag tänker på hur många som antagligen går runt och mår dåligt. Mm. Alltså, jag kan ju också känna mig tryggare idag. Idag är jag medelklass, jag rör mig i vita rum, liksom, inte obehindrat men ändå nästinpå. Vet att jag har en massa makt i samhället, jag får lov att släppa en bok, jag får göra en massa saker.
Mm.
Det är klart att det också blir lättare att känna mig självklar. Eller tänka då så här, vet ni vad? Om inte jag får vara självklar i den här kontexten, då tänker jag välja en annan.
Mm.
Men jag tänker på alla de som inte liksom får lov att komma dit än. Vilket tapp det är.
Och framförallt det du sa nu, att oviljan att adressera saker och ting och lämna över skammen och rädslan till den andra som faktiskt blir utsatt för just de här hindren att agera, alltså för att bära, det tycker jag är viktigt, att den här sjukdomen är så pass skev att just de som blir utsatta, det är de som egentligen ska ju också ändra saker och ting.
Mm,
verkligen.
Och det är inte det lättaste.
Nej, verkligen inte. Jag tyckte, för mig var det så himla, där satte du verkligen ord på någonting. Och det var när du skriver att sexismen som man upplever som kvinna gör en arg. Men rasismen, då känner man skam.
Exakt.
Det hade inte jag kunnat sätta ord på innan. Att verkligen säga, jag var där, ni är me too. Jag var längst fram, jag satt där med alla andra fantastiska kvinnor och ville se förändring. Men någonstans var det att jag var fortfarande, jag fick ju lägga bort min svarthet. För nu handlar det om att vara kvinna.
Ja,
och det är ju det viktigaste i det här sammanhanget. Det här andra får vi ju ta sen. Men verkligen just den, hur arg man blir. För sexism är också vidrigt och ingenting vi vill se. Men bristen på förståelsen av intersektionalitet. Och att vi upplever ju allt det här
plus
samtidigt.
Mer.
Och mer i många fall. Som du också beskriver så himla bra i boken är just att så här, ja men så här, den onda rasisten. Att så här, det, vi har en uppmålad bild av vem som är rasist och hur det manifesteras. Medan i praktik, alltså i verkligheten, så upplever vi det genom strukturerna. Det är ju så vi egentligen upplever allt ifrån vår skolgång till liksom arbetsmarknaden och när vi ska handla. Ja, men så här, you name it. Det är ju så vi egentligen upplever det. Och någonstans oftast i de situationerna så är det ju inte... Jo, jag har mött många tillfällen eller själv tänkt att så här, nej, men nu gör jag en DO-anmälan. Men vi vet ju att man inte kommer att fullfölja det, för att most likely så kommer ingenting att hända.
Och det är så jobbigt att ens försöka se på en DO-anmälan, ska jag nog säga. Jag har typ varit där jättenära. Men vad jag ansåg var rasism och det... Ja, men personen på andra linjen på DO som skulle hjälpa mig ansåg var rasism. Vi hade ju två helt olika uppfattningar. Så då blev jag per automatik... Alltså jag fick den personen så här, nja, tveksamhet. Och då blev jag så här, men shit, ska jag verkligen göra det här? Och sen blir... Ja, men det kommer leda fram till att det var inte...
Ja, men precis. All den energi och tid som man försöker lägga.
Och då blev jag bara så här, vet du vad, jag hoppar över det. Så då, jag hade önskat att de... Att det är mer, alltså att det finns personer som jobbar på det och som har mer förståelse kring de olika situationerna som vi kan hamna i. Och också förstår så här, okej, men vet du vad, om du känner att det där var rasism, så är det nog det. Och då kanske du ska fullfölja, inte så här, ja, men tror du verkligen att personen menade det? Eller, alltså, då blir det så här... Okej, och då doubtar man ju sig själv.
Ja, men för då blir det ju också så här, du har missförstått situationen. Exakt. Inte den personen utsatte dig för en rasistisk handling. Och jag tänker bara att lyfta luren och ringa till DO i ett samhälle som hela tiden lär oss att så här, nej, men vet du vad, det var inte så de menade. Alltså att ens kunna formulera för sig själv så här, vänta, det där var rasism jag utsattes för. Det är svårt nog, för det är ju rätt ofta sekunden efter någonting händer som man är så här, det händer nog inte, va?
Nej.
Man tvivlar ju på sig själv till slut.
Oftast för att det antingen är så sjukt att man bara, fast vänta, är det här på riktigt? Men också precis på samma sätt som kvinnor kan relatera till att så här, ja, men någon tog det på rumpan så bara, eller alltså råkade han bara komma åt med handen? Nej, alltså jag tror att det var typ bara hans jacka. Nej, det hände inte. Det är ju precis samma grej, för att det är så vi är stöpta. Ja, men i förra veckan så var jag och tog dos 2 av vaccinet och kommer in till Karolinska och bara, min kille hade tid typ 20 minuter innan, så han var redan där. Så går jag in som alla andra och så var det väl en sköterska eller en person som stod i dörren, så bara, excuse me, what time do you have on your... Och jag bara tänkte, bara så här, tog ut min AirPod och bara, 9:30 liksom. Han bara kollar på mig som, alltså verkligen kollar på mig som att så här, alltså jag förstår inte vad du säger. Och man bara, jag har den mest brittiska dialekten, vad är det du inte förstår? Men sen också så bara, vänta, varför pratar han engelska med mig? För jag tänkte, han kanske inte pratar svenska. Och sen så vände han sig och bara, hallå, har du... Jag bara, nej men vänta nu, nej, alltså jag orkar inte. Och det kan, alltså vid enstaka händelser, för den som hör, så är det här en anekdot, haha, vad roligt. För dig som är 30 plus, född i det här landet, att så här, klockan 9 på morgonen bli, ja men, avhumaniserad kanske istället. Men bara så här,
jo, men alltså
du är
det...
annorlunda. Du,
ja, men du blir
anrifierad.
Ja,
exakt.
Och det är bara, det tar så mycket, jag hade liksom ångest hela dagen. Det tar så mycket energi. Det enda jag skulle göra var min duty att gå och ta andra dosen vaccin. Och redan där och då ska jag liksom, ja så här, du är inte som oss. Du är uppenbarligen... Man bara, men också den här minen. Där han bara, som att han inte förstår vad jag säger. Och jag bara, 9:30. Är det svårt? Ja. Så att den typen av... Ja, men så här, det påverkar ju ens identitet så himla mycket. Och liksom, vi har pratat om det i podden innan också, där vi frågade varandra, så här, identifierar du dig som svensk? Och vi hade olika svar. Men också att första gången, när, precis som du beskriver, när du liksom åker till Turkiet och bara så här, någonstans kan jag bara kan slappna av. Att det är så paradoxalt kanske att man inte känner det i landet där du har vuxit upp.
Mm.
Utan du måste, jag måste liksom åka till London för att känna så. Jamaica var också så. Jag kunde gilla. Eller New York, då, bara, då, då kan jag bara få vara.
Mm. Jag uppfattade som att också det var otroligt viktigt när du skrev boken, eller så, att lyfta att det här boken handlar inte om mig. Men samtidigt så delar du med dig väldigt mycket av det personliga. Men samtidigt så säger balansen där. Jag tänkte, varför var det så viktigt att just säga, nej, det handlar inte om mig?
Jag tror fortfarande, och det är ju det vi pratar om nu här också, jag tror fortfarande att idén om rasism, att den existerar i Sverige, behöver tyvärr de personliga berättelserna. För att man ska tro att den faktiskt finns. För annars blir det bara så, nej, men det är någonting annat, det är någon annanstans. Så istället för att skriva en renodlad fackbok och bara sammanfatta studier som finns, så kände jag att så här, men jag måste sätta ord på det här ur mitt eget liv, för att människor ska fatta att det påverkar människors liv. Men inte heller stanna där, så att det bara blev...
Det är bara du som upplever
exakt,
det.
Exakt. Det handlar om dig. Du har bara missuppfattat allt. Utan då hela tiden klara av att säga så här, den här erfarenheten har jag, och det betyder det här i forskningen. Och jag är inte ensam om det, utan det är ett system av det här.
Snyggt tänkt.
Ja, jag tycker det var jättesnyggt och modigt framförallt. För att du blottar ändå. Alltså, du är lite, vad ska man säga, personlig, inte privat, men du är personlig, och det tycker jag är fint som jag styrka till, till boken.
Ja, och jag kände så här, en instant igenkänning när du pratar om dina föräldrar, det här, ja men språk barriären, ja, till exempel när du sa, man kan inte lära en äldre hund att titta, och din pappa bara, jag hund, titeln. Och jag var typ så här, jag har jättemånga berättelser om hur jag och speciellt min mamma har missuppfattat varandra i såna dialoger. Men också det här att du känner att du pratar en, alltså en uråldrig turkiska, knackigt, och min somaliska är så här, ja, lite så. Så jag kände igen väldigt mycket i typ så här, i din uppväxt, som jag också kan känna igen mig och så här. Men det jag upplever är att jag kan ju bli tillsagd, eller om hur jag pratar svenska, men samtidigt om så här, bland somalier, om hur jag pratar somaliska, och också the lack of somaliska som mina barn kan. Så språkmässigt blir det aldrig så här, okej, här känner jag mig 100%, eller här i den här kontexten känner jag mig 100%, eller bland somalier här, alltså jag flourish. Så det är så här, inom de olika, alltså språken jag kan, så är jag halvran. Och det är lite det som, men det sitter nog kvar hos mig.
Ja, men det är någonstans, vår gemensamma nämnare i det här rummet är ju mellanförskapet. Som vi alla på olika sätt relaterar till. Just det att så här, vänta, har jag ens hemma någonstans? Jag sa ju det här när jag gick i skolan. När de första gången kanske berättade om vad rasism var och vem Hitler var. Det kanske var typ 9-10. Så räckte jag på handen och bara, men vänta nu. Då kanske alla vi så pekar på oss då, som var liksom, många var blandade. Bara, ska vi typ ta en egen ö och bo där? Alltså, så här, för att jag förstod inte kopplingen till då ras och tillhörighet. Den har jag liksom aldrig förstått, såklart. För att jag är ju blandad, så varför skulle jag liksom förstå det? Men också just att, men jag ser verkligen en så tydlig brist på hur vi pratar inte om mellanförskap. Vi är fortfarande liksom... Ja, men så här, flykting, invandrare, alltså, men nu är vi ganska många generationer här.
They're gonna keep on.
Nej, men så här, hur länge ska vi prata om tredje eller fjärde generationens invandrare? För det är inte en grej, för att jag har ju mindre koppling till så här, Uganda eller Finland än vad jag har till Sverige. Så nu förstår inte riktigt jag hur vi ska läsa det här. Men det är det som är så, men det är det som är så intressant, att liksom så här, din bok tilltalar ju mig, och liksom, som jag skulle säga, Amber, att vi kan förstå, relatera så mycket, och du sätter ord på det, men vi har inte samma härkomst överhuvudtaget.
Men jag tror också att så här, det säger något om att vi törstar efter att få läsa andras historier som inte behöver vara exakt samma, men som är liknande någonstans. Alltså, och så har det ju varit alltså, när jag var jätteung och läste Fittstim. Så det var inte så att jag delade alla de kvinnornas exakta upplevelser. Men det var så här, här sätter någon ord på saker som jag har tänkt på. Eller som jag inte har vetat vad det handlar om. Och så vissa saker var så här, nej men det här har inte med mig att göra. Så det säger ju något om avsaknaden av de här berättelserna. Och att det fortfarande inte finns jättemycket att relatera till.
Exakt. Någonting som du också skriver väldigt bra, och det här tror jag är... Det här är viktigt oavsett om du är vit eller om du inte är vit. Men en mening, bara för att citera dig i boken, var att att vara mig själv är bland det mest ansträngande jag behövt göra. Och jag tror att det här går liksom åt båda hållen någonstans. Att oavsett vem du är så börjar den här resan eller utbildningen eller upplysningen med dig själv. Och någonstans att försöka liksom antingen förstå vad du har gått igenom, vem du är, både utanpå och inuti. Men också kanske antingen då vad du har gjort eller vad du har varit med om. Och den resan den är jättejobbig oavsett vem du är. Men jag tror också att någonstans blir det vi alla gemensamt har kanske är en känsla av skuld och skam. Det blir någonstans alltid gemensamt, för att vissa delar kan vara fruktansvärt jobbiga, eller så här, framförallt för mig då som mixad, är ju hur enormt jobbigt det var att börja förstå mina egna privilegier och känslan av att så här, men gud, är jag där jag är för att jag är mindre svart? Är det därför? Att man någonstans alltid har varit någon form av liksom token. Eller skammen över att ja, men man blir så accepterad i vita rum. Det blir liksom en annan skam. Antingen känner du skam för att du inte får komma in. Och sen en annan dag känner jag skam för att jag får det. Så jag vet liksom, det blir så... Det är bara ångest hela vägen. Men jag tycker den är så himla viktig att någonstans... Jag vet inte, det finns liksom ingen härlig väg som vi alla kan gå på och sjunga kumbaya. Utan det här är pissjobbigt.
Det är jobbigt, ja.
Det är riktigt, riktigt jobbigt. Och det kan ta så himla lång tid. Jag känner att förut kunde jag bli väldigt arg på den här personen som ställde sig upp eller räckte upp en hand när man föreläste eller ens pratade om det här. Och den här personen inte är vit och säger så här, men jag har aldrig upplevt det där. Jag som svart tycker inte att pojken i tröjan där det stod Coolest Monkey of the Jungle tycker inte att det är ett problem. Och jag kunde bli så arg på den här personen och bara så här, men hur kan du inte se? Alltså jag ville liksom skaka om dem. Men idag, ganska många år senare, så blir jag bara väldigt ledsen. Jag blir ledsen. Jag blir ledsen att så här, och tänker att jag hoppas att den här personen börjar se.
Men, och samtidigt kan jag vara så här, jag blir ledsen för att den inte ser. För man förstår ju att det handlar om internaliserad rasism och en massa andra saker. Och samtidigt kan jag vara så här, vad skönt. Tänk om man bara slapp se. Alltså, så det är också, det är liksom, för att börja se är ju också jätteuttröttande. Ja, det är ju verkligen det. Det hade varit jättemycket lättare om man bara gick omkring här i världen och var så här, finns inga strukturer? Allt jag får förtjänar jag. Jag är på exakt den platsen jag förtjänar.
Gud vad skönt det var. Det är som att bli vuxen. Det är den dagen när man insåg, holy shit, världen byggs upp av pengar och makt. Och det är männen som har... När man in den dagen, man bara... Det var så att allt raserades. Typ så känns det att börja se det här. Men tror du... Eller liksom, hade du det... Eller vem hade du i åtanke främst när du skrev den här boken?
Men jag har haft två liksom grupper, eller om man ska säga målgrupper, i åtanke. Och det ena har varit andra icke-vita. Som känner någon slags sökande eller behov av eller vilja av att bara... bli bekräftad. Alltså det behöver inte vara att man är så här helt okunnig, utan snarare så här, jag menar, jag älskar ju att läsa böcker som bekräftar också saker jag känner. Så liksom den målgruppen är den ena, och den andra målgruppen är ju människor i allra största allmänhet som är nyfikna, intresserade, men som inte riktigt kanske har hittat rätt ingång i det. Och som kan liksom bli förvirrad eller rädd av de liksom visklekar som pågår i den svenska debatten när det kommer till frågor om representation eller identitetspolitik och liknande. Mm. Att vara liksom på något sätt en ingång för dem och säga så här, vet ni vad, det är det här det handlar om. Och till och med när jag skriver så öppet och ärligt och rakt jag bara kan, så är det inte läskigare än så här.
Mic drop. Nej, men jag tänker, du var inne på någonting som du också lyfte i boken som också var en del av det här att misskreditera det du säger, försöka lyfta samtalet till en viss nivå. Sådär. Det är att man helt plötsligt ger dig det här, ja, men hur länge ska vi köra identitetspolitik? Mm. Jag har varit såhär, okej, är inte all politik identitetspolitik? När man pratar rutavdrag och sådär, vilka är det man till pratar om då?
Ja, men vems, utifrån vems perspektiv, alltså vem gynnar det?
Precis. Så att det, men det visar ju också hur vissa är, alltså rasismen är så hal. Mm. Den hela tiden kommer på ett kreativt sätt att försöka inte adressera det. Mm. Idag använder vi andra med annan etnicitet. Eller invandrarna. Mm. Eller, alltså förstår,
utrikesfödda.
Ah. Så att det går ju inte för... Nej. Man står ju själv där och bara, okej, vad var det som hände nu? Vi håller på att prata om det här och sen förvirrar du mig där borta. Mm. Så jag tänker, hur jobbar du med det idag? Alltså hur gör du så att man... Stick to the point. Alltså, här ska vi få hålla oss till.
Men det handlar nog mycket om att inte liksom låta sig bli bortkollrad i det där. Att någon kommer och säger så här, är det inte det här egentligen vi borde prata om? Eller det borde väl vara så här snarare. Utan att säga så här, nej men vet du vad, man måste få lov att ta en sak i taget. Och vi måste få landa i det där, vi måste kunna prata om det där. Och att liksom, men inte låta mig bli liksom... bortfintad helt enkelt. Så. Sen är jag också lite så här, ibland kan jag i verksamheter eller i organisationer kan jag också vara så här, vad man slår knut på sig själv för att slippa göra saker. Alltså, det är liksom, ja men verkligen. Mm. Ena dagen säger man så här, nu ska vi prata om mångfald, och nästa dag bara, mångfald är utslitet. Det tycker jag också, jag tycker att det är ett ord vi kanske inte behöver använda så himla mycket, men och tredje dagen så säger man, vi har kommit på ett nytt ord, och så någonstans där säger jag så här, men
varför ska man inte använda mångfald?
För att det inte utmanar. Alltså det, mångfald är ju på något sätt målet. Jag vill prata om rasism. Mm. Så. Ja, och mångfald kan dessutom betyda 1000 olika saker.
Exakt.
Men rasism är bara vi som utsätts för.
Yep.
Och jag ställer en fråga för att jag håller med dig. Mm. För att jag brukar också säga att mångfald är ett faktum. Det är ingenting att diskutera. Det är som det är. Men hur du inkluderar och adresserar vissa frågor, det är det som är det viktiga, tänker jag.
Absolut. Nej, men jag kan, och bara för att flika in det, jag kan bli provocerad då att sen när man har använt mångfald och vi liksom väldigt så mellan alla rader säger att men det handlar ju om rasism, så helt plötsligt kommer då en organisation eller någon och säger sen, nej men vi insåg ju att vi har ju mångfald när det gäller liksom, ja men du vet, stad och klass och så här, så att we're good to go. Man bara, fast alla var ju fortfarande vita hos er, så jag vet inte riktigt varför.
Ja, men det är ju ännu
varför ska
en gång,
jag föreläsa om det var det ni vill? Jag vet inte.
Det är ju ännu en gång ett sätt att slippa. Men det jag kan tycka är liksom att... Så jag kan bli så här till organisationen bara... Men sluta försöka liksom hitta på ord eller känna er bekväma. Bara börja göra något. Ja. Det är väl det viktigaste. Ja. Så liksom, ibland kan jag vara så här... Ja, men man måste stick to the point och liksom få dem att hålla fokus. Men det kan man också göra genom att säga så här... Sluta vara så jäkla kreativa i exakt vad ska vi kalla det för eller vilka motargument ska vi hitta på själva liksom, utan bara gör något och något.
Vi brukar alltid be våra fantastiska gäster också att dela med sig om man har någon check yourself som du skulle vilja skicka till någon. Det kan vara en person faktiskt, men det kan också vara liksom en branschen eller ja, lyssnarna, vem. Har du någon check yourself?
Men jag tänker att oavsett vem man är så kan man hela tiden fundera över vilka mönster man själv skapar i de beslut man fattar. Och de allra flesta av oss har möjlighet att fatta olika typer av beslut varje dag. Oavsett om det är så här, vad jag väljer att läsa för böcker, vad jag tittar på för filmer, vem jag rekryterar, vem jag sätter mig vid liksom, runt ett bord och pratar med. Mm. Och att fundera så här, vad var de tre senaste? Och stämmer det överens med mönstret från alla de andra senaste som jag har liksom fattat beslut kring eller gjort? Och om det är så att du märker att det finns ett väldigt tydligt mönster i det där, bestäm dig då nästa gång för att göra annorlunda.
Mm. Boom!
Men en annan sak som vi brukar göra slutet av podden, det är att man delar med sig av någonting. Och vi brukar alltid dela med oss vad vi lyssnar på. Mm. Så vi vill, vad har du på
vad
repeat?
Vad har du på repeat? What's on repeat this
week? Jag lyssnar pinsamt mycket på repeat, eller pinsamt, alltså för att det är mängden, på The Weeknds skiva när jag cyklar. För att det ger liksom, det är väldigt bra tempo i det och det är härligt.
Någon speciell?
Nej, en hel skiva bara liksom.
Alltså det där albumet, är, han säger, nej, men det är så bra. Det är så bra.
The Weeknd.
Ja.
Kör någon låt med
men kan köra, alltså introlåten, den är du. Man blir så jävla taggad alltså.
Ja men exakt.
Den är ashärlig.
Jag har idag kommit, skratta inte då.
Nej, jag kommer inte skratta.
Jag har idag Lean Back med Fat Joe.
TBT. Åh, kul. I don't give a fuck about your faults or mishaps, nigga. We from the Bronx, New York, shit happens. Kids clapping, love to spark the place. Half the niggas in the squad got a scar on their face. It's a cold world and this is... Jag har en remake på You Might Need Somebody med Dandelion. Den är härligt. When somebody reaches for your heart, open up and let it through. 'Cause everybody... Tack så mycket, men du går... men det är, skulle kunna prata i typ 5 timmar till. Men det har varit otroligt att få ha det här samtalet med dig så här. Så himla givande. Och boken, vad jag pratar om när jag pratar om rasism, köp den, lyssna på den nu.
Absolut, och jag kan bara säga så här, jag är så glad. En dröm har gått i uppfyllelse. Man har ju bara sett det paneler, i debatt, drivit rättviseförmedlingen och allt det där. Och nu sitter man ju och har ett samtal, helt underbart.
Tack för att jag fått vara med.
Tusen tack. Men följ sig här och köp boken.
Glöm inte att gå in och stötta oss via
Acast Support. All stöttning behövs för att vi ska fortsätta kunna göra den här podden. Vi vill också att ni berättar för allt och alla om att podden finns. Prenumerera i din app, oavsett om det är i Apple, i Spotify eller i Acast, så glöm inte att subscriba.
Yes.
Så får du notis varje vecka när nytt avsnitt har kommit ut.
Och följ oss på Instagram.
Woo! Checkpoint_podcast. Och så hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi.
Hejdå!
Hejdå!
Checkpoint!
Med mig, Brandon och...
Your girl, Anbara.
Och Nicole.
Yay!
Syns, hejdå!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.